Podplay.
Välkomna till Tjejpodden.
Det här är podden som ska få alla tjejer att må bra.
Exakt, och det gör vi genom att prata om sådana där saker som man annars kanske inte vågar prata om. Som ångest, ätstörningar, varför man är den enda som känner att bara så här, är det bara jag som får finnar överallt i hela ansiktet hela tiden? Men vänta lite nu, var är Johanna här eller?
Nej, men jag tror inte det, va?
Nej, det låter inte som det. Den där, torsta. Jag kan inte härma henne. Tosta. Nej, men vem har vi med oss i studion?
Caroline Pettersson heter jag.
Yay! Det är nämligen så att Johanna ligger hemma och är supersjuk och kan inte vara med oss idag. Men vi har ju en fantastisk gäst här istället.
Ja, jag fick hoppa in. Så synd att Johanna inte är här då.
Ja, stackare. Men det här blir trevligt också.
Det blir jättetrevligt, Amanda.
Det ska bli jättekul. Och Caroline, hon är legitimerad dietist och influencer med fokus på hälsosam syn på livet och bara så här, att du får äta vad du vill. Hon föreläser om kost och träning och coachar även hockeyspelare och elitidrottare som OS-tyngdlyftaren Patricia till exempel. I dagens avsnitt så kommer vi gästas av Caroline Pettersson som kommer slå hål på alla myter kring mat. Typ som att, får du äta efter klockan 8 på kvällen? Går du upp i vikt av kolhydrater? Och hjälper äppelcidervinäger metabolismen i kroppen? Är det något jag har missat som du vill säga?
Men jag tror inte det, va? Det känns som att det är det mest relevanta.
Det är så himla svårt när man ska säga, vem är du? Och så ska man få ner det på typ några meningar. Man bara, ja, vem är jag?
Ja, vem är jag?
Och jag kan ju säga det nu. Jag är Amanda Lekland här i studion. Och jag är behandlare på ätstörningsklinik. Också influencer och mamma till en liten bebis. Har du varit med om liksom förut, innan du hade liksom all den här kunskapen, har du varit med om att du har haft skeva tankar kring kroppen eller kring mat och sånt?
Ja, men gud. Och jag tror det var därför också med det här med att man, men vi pratade om att vara 20, att det var ju mer osäkerhet. Alltså hela en själv osade ju osäkerhet då. Och jag ser tillbaka på, ja men de var, säg 17, 18, 19 där. Mm. Under gymnasietiden. Då började ju ändå, vi hade ju inte, jag kommer ihåg att när jag gick i tvåan på gymnasiet tror jag. Då skaffade jag Instagram. Men då var ju inte det alls som det är idag då. Men så att på samma sätt fanns ju inte sociala medier. Men det fanns ju fortfarande liksom Aftonbladet, ja. Expressen, ja. Alla möjliga tidningar och medier och så. Så att jag provade, och till exempel så här, jag spelade fotboll flera pass i veckan, och då provade så här, men jag tog bort alla kolhydrater och liksom åt kött och sås till exempel. Ja, men bara såna, hade perioder av liksom provade mig fram. Jag vet att jag köpte också något kostschema som var så där. Tyvärr har jag inte kvar det, men jag minns ju att det var så himla, det var ju typ när man var, ja men 2021 kanske där, efter studenten, som bara var så här ett livsmedel på typ. Så att jag har absolut gjort det, och det tror jag också är en del i att jag verkligen brinner för att verkligen så försöka, ja men redan i att man ska förstå i liksom ung ålder att allt går att äta på det sättet.
Varför tror du att du hade, alltså var det mycket, var det för att du ville se ut på ett visst sätt, eller liksom, vad kom det ifrån att du liksom började experimentera med maten? Liksom?
Men tyvärr så minns jag nog inte riktigt, för jag har försökt många gånger gå tillbaka till så här, hur tänkte jag då? Men jag tror det var något sånt, ja, men säkert lite osäkerhet över hur man såg ut, och det fanns säkert någon som man tyckte var finare än en själv och sådär, och det som är komiskt är det är ju mer så här att oftast är det ju så att idag, att, ja, men jag tycker nu att du är jättefin i ditt hår. Och du kanske tycker att, ja, du har jättefina naglar. Och så tycker man ju att man tycker alltid någon annan har någonting som man själv inte har. Men då får man komma ihåg att det är också tvärtom. Att det finns andra som går och tittar på en och tänker så här, gud, jag önskar att jag var henne. Så att jag tror liksom att det alltid är lite så.
Verkligen, och ofta blir det ju typ när man har någon sån här osäkerhet, att man fokuserar väldigt mycket på just den delen.
Exakt.
För det har jag tänkt, det har jag sagt tidigare i podden också, typ att så här, efter min graviditet så har ju min mage förändrats väldigt mycket. Men annars, utöver det, så typ tycker att jag ser likadan ut i kroppen.
Mm.
Men då hamnar så mycket av mitt fokus bara på att magen inte ser likadan ut.
Mm.
Även om jag typ så här, resterande kropp är jag liksom helt nöjd med.
Mm.
Men att det blir så mycket fokus på just den delen man inte känner är helt perfekt. Liksom.
Mm. Nej, men, och sen är ju frågan, så här, vad är egentligen perfekt?
Ja.
För det är ju verkligen så att alla, vi ser ju liksom, men är, man tänker sig att alla vi är liksom blommor. Då kan du kanske vara en ros och så är jag en lilja. Och då är det så här, vi är ju blommor och du har ju dina, liksom, du är ju fin för att du är ros och är röd kanske.
Precis,
på det sättet.
Ja.
Och jag är kanske då en vit lilja. Som är så här, så man säger ju inte så här att den blomman är ful och den är fin.
Nej.
Utan det är så här, alla blommor är fina. Och lite så är det också så här bra att tänka att, ja, men alla är vi ju unika. Och framförallt så här, ja, men tänker man mycket på någonting som du sa med magen så där, det är ju väldigt lätt att man också hela tiden går och tänker på det. Och det är ju inte heller rätt att bara sluta. Mm. Utan det handlar ju kanske om att så, ja, men hitta annat fokus och framförallt sådär att okej, okay, bli lite kanske, för det är också en sån grej att gå runt och ogilla någonting och nästan hatar ibland sig själv,
mm,
vilket är så jättetragiskt, men det är ju verkligen så det kan vara. Då kan ju också steget till att börja älska sig själv kännas sådär jättelångt och bara, nej men det kan inte jag göra.
Mm.
Men då kan det också vara smart att så här gå till, som du och jag också har pratat mycket om när vi har haft en live eller sådär, att ja, men börja med acceptans.
Mm.
Liksom att det här är jag, så här ser jag ut, så. Så kan man ta det lite mer stegvis.
Precis, annars blir det så sjukt lång väg att gå. Då känns det som att det är omöjligt.
Ja, precis.
Men efter det här så var ju du med om någonting. Alltså du var nära döden.
Mm. Mm.
Stämmer det?
Ja, stämmer.
Kan inte du berätta lite om vad som hände?
Jo, jag fick ju en jättelång historia, kort.
Ja.
Jag fick ju en sepsischock, heter det. Och det kan man googla. Det finns jättemycket liksom om det är så. Men det var av en bakterie som är en meningokock. Och jag gick från att vara liksom fullt frisk 25-åring då, mm, till att bli inlagd på IVA, på centralintensiven på Sahlgrenska i Göteborg. Och ligga där i 9 dagar. Och sen så blev flyttad och var kvar i 4 veckor till. Så jag var ungefär 5 veckor jag var inlagd på sjukhus. Och då fick jag alltså multiorgansvikt. Så jag hade ju liksom njursvikt, hjärtsvikt, lungsvikt och leversvikt.
Shit, det är helt sjukt.
Ja, verkligen. Så jag hade typ en liten vätska i min högra lunga när jag kom in till sjukhuset och sådana saker. Jag hade lite svårt att andas, så det var inte så konstigt. Ja, men sådär mycket. Så att jag har... då liksom gick jag igenom en väldigt tuff grej. Och det var som sagt jättenära, för att jag kom in på lördagen. Och då hade jag säkert någon som jobbar inom vården och vet att det är så här infektionsvärde, alltså ett CRP som man mäter. Det var över 500. Och det ska ju vara, jag vet inte exakt vad det ska vara, men det ska inte vara så högt i alla fall. Så att det var jätteallvarligt och jag blev bara sämre och sämre. Så lördagen gick och jag blev inlagd, söndagen gick, jag blev sämre, måndagen jag blev ännu sämre. Sen var det på tisdag eftermiddag, tror jag. Det var då de hittade vad det var för fel. För de visste, fattade inte det.
Men gud, vad läskigt det måste ha varit den tiden.
Precis, och det var ju då de nästan liksom hann säga till mina föräldrar att det här kommer nog inte gå vägen.
Shit.
Men det gjorde ju det.
Ja, gjorde vilken det. Tur.
Ja, så jag har ju njursvikt idag. Och så mina njurar funkar ungefär 20-30%.
Mm-hmm.
Så det äter jag massa mediciner för idag. Och sen så är tanken framåt att jag ska transplantera. Men det vet man inte när det blir. För det är inget man gör bara liksom på en handvändning.
Nej.
Så. Och man vill ju helst inte göra ett organbyte på det sättet. För det är inget som man... Ja, det blir ju en väldigt allvarlig grej. Det är också att äta massa immuntabletter och så efteråt. Mm.
Men gud, vad läskigt. Alltså, hur mådde du under den tiden?
Ja, men alltså i början så fattade jag ju inte vad som hade hänt, utan det var ju mer så att jag vaknade upp och såg alla de här lamporna i taket och var så här, men gud, vad har jag gjort nu?
Mm.
Det kändes ju bara så här, vad har jag gjort för att hamna här? Och sen så var det nog efter, ja, men det var nästan var inlagd i 2 veckor. Det var då jag fattade vad jag hade varit med om, liksom, och att det var jättenära så. Och då började någonstans också kampen i form av att även om den här alltså förgiftningen, den var ju över, för den tar man bort med antibiotika efter typ 2 veckor. Men då var det ju väldigt mycket, ja, men som jag sa, jag gick på dialys med njurarna, jag fick en så här svampinfektion i hela mag-tarmkanalen. Men jag fick så börja gå igen. Jag hade ju legat ner så länge och hade varit med om så mycket, så det gjorde ju liksom ont i hela min kropp. Så att jag fick liksom gå med så här gåstol och arbetsterapeut, och kunde inte sköta mitt egna toalettbesök i början liksom, utan då fick en sköterska typ torka mig i rumpan liksom.
Shit, vad sjukt. Alltså vilken, alltså från att vara helt frisk.
Mm. Ja, helt frisk. Jag var till och med att träna dagen innan. Så att jag klagade, det har de skrivit i min journal, att jag klagar på att jag har träningsvärk i benen.
förstod du, fick du någon dödsångest?
Nej, för att när jag väl var som sämst, då var jag, man får ju väldigt, väldigt mycket mediciner och morfin och så på IVA. Och då hallucinerade jag mest bara. Där de dagarna, och jag sov mig igenom alla timmar nästan. Och sen så ibland kan jag få frågan om jag minns något, och jag vet inte om jag minns, men jag minns vissa små saker. Sen har jag läst min dagbok där de har skrivit saker, att idag har du gjort det här och så gjorde du det här och så. Så jag har ju slagit ihop det då med mina egna minnen. Och så att, men nej, jag tror inte det, för att jag fattade aldrig hur allvarligt det var förrän i efterhand.
Skönt det. På sätt och vis.
Verkligen.
Att inte vara mitt i det och bara känna. Men då tänker jag så här, vad blev dina tankar kring livet? Och så, efter när du började liksom må bättre och du insåg att det här var nära döden. Vad hade du då för tankar?
Ja, men framförallt, jag kommer ihåg att jag låg där på avdelningen där jag blev flyttad sen, när jag fick flytta från IVA just och komma till avdelningen, att jag låg där liksom bara 25 år, så såg jag på Instagram till exempel, och människor utanför, och liksom mina sköterskor, de kom och gick, och deras liv var ju liksom utanför. Och då tänkte jag bara så här, att gud, varför har jag ödslat så mycket tid på, som då när man var yngre till exempel, med att tycka att jag ser ut så här, det tycker jag inte om, eller för den delen då provat massa olika dieter och grejer. Och så tänkte jag så här, varför har jag inte fikat mer? Alltså, det var det jag låg och tänkte på, att om jag dör nu, då har jag fikat alldeles för lite i mitt liv.
Man har skitit i den där fikan för att man bara mådde dåligt av sin kropp.
Ja, typ. Exakt så. Så att, nej, så det var en sån grej. Men, och sen framförallt just det här i att liksom få ett perspektiv på att livet är kort och skört, och att det verkligen kan gå jättefort. Och sen just att, så här, att inte ta livet för allt för stort allvar, men ändå absolut ta det på allvar givetvis. Men att inte så där, det är inte hela världen om någonting händer liksom. På samma sätt som man heller inte kan leva i att så där, jag kan inte heller tänka varje dag att jag ska vakna upp liksom och vara jättetacksam, för det går inte. Det är bara att jag kan påminna mig själv om vissa gånger att så här, nej, jag behöver inte, det där var inte så farligt. Jag lever liksom och mår ganska bra. Så man behöver inte tänka att, för det kan också bli en grej att man kan hamna i att så där, ja, man ska tänka på att folk har det sämre och vad som kan ha hänt och sådär, men jag tror inte i praktiken att det funkar riktigt, utan man får mer bara samla sig i sitt liv och som sagt försöka påminna sig själv.
Ja, alltså livet fortsätter ju.
Ja, men exakt.
Liksom, man kan inte vakna upp varje dag och bara, jag är så tacksam för livet. Alltså, det är klart att du nu också kan ha dåliga dagar och sånt.
Absolut. Gud ja. Men man kan få en liten, jag har en bra påminnelse då. Det kan man ju säga. Liksom, att ha en, då kan jag bara säga, okej. Som jag sa, jag är ute och springer, och då kan jag liksom tänka sig, men gud, tänk min kropp. Alltså, den har verkligen gått igenom så mycket och liksom nästan så här bankats ner på noll.
Ja.
Och sen bara...
Ja, men då kanske jag förstår varför du springer.
Ja, bra Amanda.
Men det känns som en så här väldigt, väldigt viktig grej att ta upp. Och så här, det blir ju väldigt klyschigt det här med att man blir tacksam för livet. Och, men det är ju verkligen så.
Gud,
för när man väl, om man liksom zoomar ut lite och som sagt tar livet lite perspektiv, och så är det så här, hur farligt är det verkligen att äta efter klockan 8 på kvällen? Om man tänker så.
Ja, men exakt. Typiskt sån myt.
Ja.
Men det blir det. Och sen framförallt så där att det finns annat i livet än att då... tänk tillbaka till 17-18-åriga Caroline kanske. Att någon, jag önskar att någon hade sagt till mig då att så, men det finns så mycket annat i livet man kan lägga tankar på. Och du behöver inte dividera med dig själv om det här i varje dag, liksom timme ut, timme in.
Mm. Då borrar jag det sista. Vänta lite, jag ska bara kolla här. Vårt journalsystem verkar ligga nere. Ja, nej, men så, nu var det klart, Robert.
Nej, inte Robert.
Va? Heter du inte Robert?
Nej.
Va? Jeanette, låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Du är ju expert på det här med kost och allt sånt där. Och jag jobbar ju på en ätstörningsklinik.
Mm.
Och där är det verkligen så här, som jag kan se bland patienter, att det är många som är så rädda för typ allt möjligt. Alltså vissa har en rädsla för kolhydrater, medan andra är rädda för bara kalorier i sig. Andra kan vara rädda för typ pasta bara. Alltså det finns så många olika saker. Och så här, vissa som kanske är rädda för kolhydrater, så är det någon annan som inte alls känner så, utan kanske är rädda för fett. Och så där, att man märker att det finns en så himla också stor okunskap. För att när jag då väl pratar med de här patienterna, liksom, okej, men vart kommer den här rädslan ifrån? Och vad vet du om det här? Liksom? Hur fungerar kroppen? Eller så? Och många känner ju att så här, de har hört någonting så pass länge att det har blivit en sanning för dem.
Mm.
Så att för mig då att typ lära om, typ försöka omprogrammera deras hjärna, blir en lång väg. För att har du varit helt convinced hela ditt liv om att kolhydrater är något jättedåligt, så kommer det krävas mer än att jag bara säger att nej, så är det inte.
Mm.
Och det är mycket det som du också gör på dina sociala medier. Liksom, du behöver upprepa dig flera gånger om samma saker, för att vissa grejer har typ satt sig så pass djupt hos människor, så att det är bara så här, man tror att det är så sant, fast man någonstans också vet att så här, ja, jag har ju hört att det kanske inte är så. Så med det så tänkte jag också, ja, men jag frågar mina följare vad de har för vad de har hört för myter, eller kanske så här frågor som man har kring kost.
Mm.
Och där visade det sig verkligen vara så här, ja, folk har verkligen fått höra samma saker, och du vet, det är de här klassiska sakerna. Så jag tänker typ idag så ska vi bara bena ut allt det här.
Mm, kul.
Och visst, man kanske kommer vara tvungen att lyssna på det här avsnittet 100 gånger för att det ska typ sätta sig. Men jag tänker så här, vi gör ändå det.
Mm.
Nu när vi har en expert i studion, så är det så här bra. Nu allihopa, lyssna noga. Och lyssna om så många gånger du behöver. Och när du får de här tankarna igen att bara, jo, men kolhydrater är dåligt, då sätter du på det här avsnittet en gång till.
Japp.
Innan vi går in på alla de här frågorna så brukar Johanna alltid läsa upp en faktaruta. Nu är ju hon hemma sjuk, så jag tänker att jag tar över.
Bra, jag trodde du menade att jag skulle läsa den. Jag har inte förberett något.
Du sitter på Johannas plats här i studion.
Ja, jag är
ledsen. Nej, men vi får se om jag klarar det. Men i alla fall, jag har tagit fram lite fakta kring det här med kost och så.
Mm.
Svenskar tänker mycket på sina kostvanor, och analysföretaget Demoskop undersökte 2020 svenskarnas beteenden kring dieter. Det absolut viktigaste för svenskar, det är att maten är svenskproducerad samt hälsosam och nyttig. Den brittiske läkaren och journalisten Michael Mosley är överlägsen etta när svenskarna ombeds att lista sina främsta mat- och hälsa-influencers. Han anges av hela en tredjedel av de svarande. De fem vanligaste dieterna som svenskar följer är vegetarisk-vegansk kost, laktosfritt, antiinflammatoriskt, LCHF och olika viktminskningsprogram. Undersökningar visar att uppemot 95% av alla de som går på diet och går ner i vikt har gått upp allt igen och mer därtill efter ett år. Ja, det här är liksom, det är så sjukt att liksom, jag tänker att vi går in på det här med dieter nu.
Mm.
Vad tror du är anledningen till att 95% som går ner i vikt på en diet går upp igen?
Ja, men för att det inte är hållbart. Alltså det blir en dieter, om man samlar alla dieter i sig och tittar på, men som de som du nämner nu där, det de oftast har gemensamt, om man inte tittar på vad man exakt man får äta, för det kan skilja sig lite, men det man inte får äta, det är oftast ganska gemensamt. Om man tittar på liksom, det är inte alltid det liksom godis i en diet, det är inte alltid det är till exempel fika, det är inte alltid det är hel- och halvfabrikat, alltså sådana saker. Och det som blir, det blir ju också att så här, man vill ha en snabb väg ner. Och oftast, det ska gå fort. Och sen så, jag tror att många lockas av det just för att det blir en tillhörighet. Alltså ensamhet, så att säga, och inte känna att man har någon tillhörighet, det är ju liksom hemskt. Så jag tror att många tilltalas av det för att man också så här, ja men då, man pratar ju ofta om en diet. Jag menar, de som går på dieter, de är ju oftast nästan ambassadörer för sin diet.
Ja, men liksom,
i fikarummet på jobbet, att så här, jag går på den här dieten, och så ska man övertala alla andra att göra det.
Ja, det är faktiskt sant.
Ja, men det är det. Ja. Och sen så är det så att enligt mig så är ju att gå på en diet som då är ganska strikt och väldigt mycket så att det finns rätt och fel, är ju enkelt en kort period, för att ja, men gör du bara det som står, så i princip så utlovas ju resultat.
Mm.
Men då tvingas du ju inte alltid att tänka efter i beteenden, i vanor, bli mer medveten om ja, men ditt inre i det.
Mm. Så det är liksom, mycket av det här är ju typ så här, att du ska kickstarta, att det ska gå fort, du vill ha snabba resultat, och man går ganska hårt in liksom.
Mm.
I början. Vad tycker du om det här med att kickstarta? Det är många som vill så här, kickstarta.
Mm.
Nej, men, är det en bra idé liksom?
Alltså, det är ju alla tycker ju alltid att det är kul att kickstarta, oavsett vad det handlar om. Men som sagt, återigen, om någonting, går man snabbt ner så går man ganska snabbt upp, oftast i det här. Och jag brukar jämföra det med att istället för att se det som en sprint, att se det som ett maraton. Ska man kickstarta ett maraton, då har man inte jättemycket kraft. Säg att man ska springa i 4-5 timmar, för det är väl ändå vad, om man inte liksom är elit, att man kan göra det under 5 timmar så. Då måste du ju hushålla med krafterna.
Mm.
Och det kan man ju applicera kanske på, säg att man nu 2022 har tänkt att göra en hälsoresa, oavsett vad det är. Om du kickstartar och rusar i februari och gör allt, eller i januari, har gjort det nu, och sen när du kommer in i februari, om din kraft liksom redan då börjar sina, det är 11 månader kvar av det här året. Så att risken är liksom att kraften tar slut. Det är jättekul oftast med en kickstart. Alltså, det kan man ju själv tycka liksom, oavsett vad det är. Men då får man nästan dra lite i bromsen för sig själv och tänka så här, ja, men det är 52 veckor på ett år. Gör jag en förändring varje vecka, då kommer det vara 52 veckor när året är slut. Och istället för att göra liksom 52 förändringar på en vecka.
Men precis.
Och framför allt tänka så här, för det är så många som är så här, men ett år, det känns så lång tid. Och så här, men ärligt talat, hur snabbt går inte ett år?
Ja, och hur länge ska man inte leva? Alltså, vad är ett år?
Ja, och istället för att tänka som sagt i de här dieterna och ja, men det blir ju mycket rätt och fel, bra och dåligt, vilket jag tycker är så här, de orden passar liksom inte in när det gäller mat, för att mat är mat. Och vi kan äta av allt. Så. Men det är så här, det finns inga genvägar. Utan bygg istället ett liv från och med idag som du känner är ganska härligt och harmoniskt. Och inte är det här, om jag går på den här dieten just nu. Och liksom, man hör ju ofta så här, ja, men när jag gör det här, det funkar ju för att jag går ner i vikt. Men så slutar jag ju. Och då kan man ju vara så här, funkar det verkligen då?
Mm.
För att du slutar ju med det.
Ja. Ja, för det är så här, du ska ju äta varje dag. För resten av ditt liv.
Exakt.
Så där måste man ju hitta någonting som är hållbart.
Mm.
Och då tänker jag också på det här med detox.
Oh,
det är
sucken.
Det kan ju vara typ så här, att man ska rena kroppen. Mm. Och du kanske bara ska dricka juice i ett antal dagar och sånt där. Vad, alltså, funkar det, eller vad tycker du om det här?
Nej, det funkar ju absolut inte. Så att man ska absolut inte, och här kan man nästan lägga in så här varningsflaggor, deluxe, liksom, varningsklockor. Man ska inte lägga pengarna där. För gör man det så är det så här att vi har ju, har man en fungerande lever, det är liksom första förutsättningen för att göra en detox. För att levern gör det här varje dag åt oss. Ibland så vill vi nästan överlista kroppen. Och kroppen är liksom fantastisk själv. Den kan sköta så mycket själv. Vi har andra organ, vi har njurar som också hjälper till i det liksom syftet att rena, om man tänker så.
Mm.
Så att inga juicer, ingen liksom krydda eller någon shot, eller för den delen liksom hålla på med en massa fasta eller vad det kan vara. Så vi har organ som renar kroppen varje dag. Vi går inte runt på en massa gifter som jättemånga liksom fastnar i idag. Och då kan jag vara så här, men var tror du de här gifterna sitter? Knäskålen, eller vad har du lagrat alla gifter liksom? Så att första fokus om du vill göra en detox, det är att ha en frisk lever.
Fan, vilket bra tips alltså.
Ja, ja, men så det tycker jag.
För många tror jag kan känna typ så här, men gud, nu jag hade en helg och jag bara drack massa alkohol och åt jättemycket skitmat, så här, nu ska jag bara typ inte äta någonting på 2 dagar.
Mm, nej, och det är ju det sämsta man kan göra. Jag hade sagt så här, har man haft en helg som du beskrev, då har man förmodligen haft väldigt kul, oftast. Mm. Så att för det första ska man ju liksom komma ihåg det, att gud vad härligt, vilka minnen jag fick med mig. Och tänka liksom att, lite så här tänka sig själv i förväg att okej, vad händer nu om jag då, som du var inne på, om man skulle dra ner på mat eller sådär, vad händer då i slutet av veckan? Ger jag mig själv bra förutsättningar för att äta balanserat och ganska medvetet, eller ger jag mig själv snarare förutsättningar för att hamna i att eventuellt äta ännu mer då, för att kroppen blir ju jättehungrig.
Mm.
Så att mer liksom kika lite inåt, tre djupa andetag och så här. Vi behöver alltid äta. Och jag brukar alltid säga det till mina klienter som jag hjälper i att, och när jag pratar på sociala medier, att det är aldrig ett bra alternativ att hoppa över en måltid. Aldrig.
Så, men skulle du, så du säger bara så här, rekommenderar ej att fasta efter en sån här
helg. Gud nej. Nej. Utan sen är det så här, om man tänker på livet i sin helhet, det hade ju varit jättetråkigt om vi alltid åt samma mängd mat varje dag.
Mm.
Livet ser ju inte ut så. Utan ibland äter man lite mer och ibland äter man lite mindre. Liksom, ofta så blir det, om man tittar på den här, liksom zoomar ut lite grann och ser vecka för vecka, år för år. Ibland blir det lite mer, ibland blir det lite mindre. Man behöver inte göra en större grej av det än vad det är.
Nej, det är sant. Och just det, det här såg jag också som du la upp för ett tag sedan. Om att, om man kör tvärtom från det här då, att typ hoppa över måltider eller spara sig för att kunna äta på helgen. Typ. Mm. Man säger, ja men jag ska ut och äta, eller typ den här helgen så ska jag ha värsta myskvällen och bla bla, och då så här, då skär jag ner på grejer under veckan.
Mm.
Vad säger du till om det?
Mm, där säger vi också nej.
Mm.
Det är liksom, det är också
det är nej där med.
Precis, det var nej där med.
Ja.
Nej men det är som det är, och när man nästan, men om man tittar på en sån grej, så är det ju så här att, återigen, vad är det man ger sig själv förutsättningar för då? Att göra, om jag kommer till en restaurang och ska gå ut och äta med några vänner, eller ja, men om det är högtider eller så, för sådana känslor och tankar kanske många har. Jag frågade ju på min Instagram häromdagen, och det är ju skrämmande jättemånga som tänker i de banorna. För att jag la ut det var ju att jag kom hem från jobbet och åt ett jättestort mellanmål för att vi skulle gå ut, för att jag vet också att jag sällan blir mätt på restaurang. Så istället för att tänka att jag drar in, jag tänkte att nu äter jag extra mellanmål så att jag, ja, men ändå håller mig och är en trevlig människa som man inte blir brålungrig. Nej men så här, vad ger jag mig själv förutsättningarna för? För risken när man hamnar i ett sånt, ja, men beteende, att man, som du sa där, tänker i att säga, men jag behöver inte äta det här för jag ska göra det här. Det är ju att man ger sig själv, så att säga, chansen. Alltså, och risken ökar ju, eller chansen vad man ska säga, att man äter massa mer än vad man då kanske vill eller har tänkt eller så. Istället för att tänka så här, nej men jag ser till att jag inte kommer till någon liksom bjudning eller vad det nu kan vara, vrålhungrig. För att det är klart att vi måste äta i kapp då. För vi är ju superhungriga.
Mm.
Och speciellt om det här har pågått flera dagar.
Ja men precis. Och då blir ju återigen det här att balansen rubbas.
Mm,
om du liksom säger att nu får kroppen ingenting och sen får kroppen jättemycket. Och, ja. Så här.
Och det som händer lite då, det är ju att man egentligen, det som från början kanske var en form av att man typ försöker ha kontroll, det är ju att man helt har tappat kontrollen och nästan låter maten ha kontrollen över en själv. För att man blir vrålhungrig, och så kommer man till det här stället då där det finns en massa mat. Och så kanske man då, ja men som sagt, äter jättemycket av naturliga skäl för att man är superhungrig.
Mm.
Och så ger man sig själv, ja men liksom skam i det och tycker att för gjorde det där, man kanske är en dålig människa, så det är ju massa sådana grejer som kan snurra. Och då får man gå tillbaka till att tänka, fast var det så konstigt att det hände? Eller skulle jag egentligen ha ätit mer på dagen till exempel då? Det. Så att det är liksom, ät rejält och ät regelbundet och försök minska på det här med, ja men rätt och fel och bra och dåligt. För att det ska man också komma ihåg, att kroppen har ju ingen skanner i form av att jag äter någonting och sen precis innan jag sväljer så går det så här, det här ska gå till bra och det här ska gå till dåligt.
Nej, exakt.
Den har ju inte det. Utan
det finns ingen väktare i magen som bara, det här är bra, det här är dåligt.
Precis, utan allt bryts ner.
Då borrar jag det sista. Vänta lite, jag ska bara kolla här. Vårt journalsystem verkar ligga nere. Ja, nej, men så, nu var det klart, Robert.
Nej, inte Robert.
Va? Heter du inte Robert?
Nej.
Va? Jeanette, låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. BRSnetworks.se.
Vi fortsätter med lite av de här myterna då, som följarna har fått skicka in. Då har vi den här. Det här var ungefär hälften av alla som skickade in.
Okej, okay, spännande.
Du får inte äta efter ett visst klockslag på kvällen, för då går du upp i vikt. Och det var vissa skrev 17, andra skrev 18, andra skrev 20. Så att folk har ju hört lite olika, men konsensus är, ät inte på kvällen.
Gud, vilket tråkigt liv. Och inte äta på kvällen, tycker jag.
Nej, men, stämmer det?
Nej, det stämmer ju inte. Jag vet inte exakt var det kan komma ifrån heller. Utan jag tycker ju så här, ät när det passar dig. Och det är inte så att efter ett visst klockslag så händer det som att kroppen typ stannar upp. Eller att man inte kan äta vissa saker på kvällen. Så att, jo, det kan vi. Och det är också sån här, en lite dum grej som kommer fram. Sen kanske man inte ska... jag tycker det är jättebra att sprida ut sin mat. På hela dagen, så man har en jämn energi under dagen så. Och jag vet att vissa kanske mår, eller man kan tycka att det är jobbigt att somna om man precis har ätit ett stort mål. Så att, men just så här att vi kan absolut äta på kvällen. Vi behöver liksom inte vara rädda för det. Och framförallt, jag kan ju få frågan, ja, men om jag har varit och tränat, måste jag äta då? Och då kan det vara så här, men att de är rädda för att det är sent. Jag bara, ja, det måste du. Så att det finns ingen fara med att äta på kvällen. Tider är väldigt så där fritt, skulle jag säga. Det gäller att hitta det som passar dem själv.
Men tänk, kroppen kan ju gå inte efter klockan på det sättet. Den bara, nu är klockan 18. Nu stänger vi ner.
Nej. Och det hade ju varit hemskt om det var så. Ja. Tänk om man hade varit liksom en stressig dag och så kanske man bara hunnit äta frukost och ett mellanmål. Och så nu efter 18 så bara, nej, jag får vänta till nästa dag.
Ja, men gud, ibland så blir det att vi käkar middag typ 9:30 för att det har hänt så mycket under dagen och så bara blir det sent. Liksom.
Gud ja.
Ja, nästa påstående. Du ökar förbränningen genom att dricka citronvatten innan frukost.
Nej.
Stoppa, nej.
Punkt.
Varför tror man det då? Eller vad får folk det ifrån?
Ja, men det tror jag är att det sprids på sociala medier. Ja. Jag kan dricka citronvatten mest för att det är gott. Alltså för att få i sig vatten under dagen, för jag är jättedålig på det. Då brukar jag dricka gurkvatten eller citronvatten. Men det är ju inte min förbränning som jag gör det för.
Det är ingen magisk dryck liksom som kommer att göra att du bara...
Nej, inte. Däremot om det gör att du dricker mer vatten, om du har svårt för det, ja, men drick citronvatten då. Men inte sådär morgon, nej.
Nej. Nu, här har jag slagit ihop två olika, för det har samma ämne. Och det är så här, att vissa speciella maträtter på egen hand får dig att gå ner i fettvikt, som äppelcidervinäger. Och den andra, det är, hjälper äppelcidervinäger metabolismen i kroppen, eller vad är det bra för? Så det är det här äppelcidervinäger som också ska vara någonting magiskt som citronvatten då.
Ja, och där säger vi också nej.
Nej.
Det gör vi.
Vad är äppelcidervinäger? Varför är det någonting magiskt?
Ja, det borde vi egentligen fråga de som tror det. Eller de som, jag vet inte, det har också blivit en sån här fluga som har liksom kommit tillsammans med typ sellerijuice och så andra äckliga saker. nej, det är inte så. Jag vet att det är ganska stort i USA, vet jag, att folk pratar jättemycket om det. Men också här, jag har haft en föreläsning när jag har, och fick den frågan. Och då var det en kille som drack det varje morgon, tror jag, för att inte bli förkyld. Jag tror det var hans argument. Och han hade ju då inte varit förkyld på 3 år sedan han började dricka det här.
Magiskt.
Ja, men precis. Men då sa jag det att du kan fortsätta med det. För att, och då var han så här, men vadå, du sa att det inte funkar. Nej, men jag sa att det finns något som är så mycket starkare än all magi eller allt det här. Och det är ju placebo. Ja. Att tror vi att någonting är bra för oss, så är, liksom, då kommer vi att tro oss till det. Så. På samma sätt som nocebo. Att tror vi att något är dåligt för oss, då kommer det bli dåligt. Så.
Men rent så där så bara, nej, det kommer inte boosta din förbränning på något vis.
Nej.
Nej. Förbränner starkare mat mer?
Ja, men det där är också en sån grej att det har ju lite med så här termogen effekt att göra, alltså i kroppen med hela liksom vår basal metabolism och vad som bränner. Och där pratar man väl lite om så här med chili och sådana saker, men det är ganska mycket man i så fall eventuellt skulle kunna behöva äta för att ens det skulle kunna bli något. Så nej, det är inte det. Sen tror jag många tror det för att... man svettas.
Alltså, jag tänkte precis säga, man svettas lite och bara, uff, nu förbränner vi här.
Ja, men precis, för det blir ju en grej liksom i nedbrytningen av det. Men det är inte så att så här, bara för att man har chili på allting så börjar man gå ner i vikt eller liksom förbränna.
Nej, exakt.
Det är liksom större perspektiv.
Okej, nu då? Här kommer den största.
Ja.
Den största. Jag tror att du vet. Du går upp i vikt av kolhydrater.
Ja, jo, men det säger vi ja på. Nej, och det där är också en sån grej som jag har pratat om jättemycket, och det gör ju du också, Amanda, på ett jättefint sätt, att vi går ju inte upp i vikt av ett specifikt livsmedel i sig, eller specifikt livsmedelsgrupp på något vis, utan att gå upp eller ner i vikt handlar ju liksom om allt vi äter över lång tid, att ett kostmönster helt enkelt.
Så att kolhydrater är ingen bov i sig?
Nej, det är det inte. Och jag tror att många kopplar ihop det lite med att man någon gång i livet har provat att ta bort kolhydrater, och vips, så då går man till exempel ner 2 kilo på 2 veckor, säger vi, eller något så här. Och det är ju för att i kroppen så binder ju kolhydrater vätska. Så, och det är ju liksom inget farligt, så att säga, utan det är ju, vi är ju gjorda utav vatten överlag. Så jag tror det är det, liksom, att man kan få den här snabba, för liksom musklerna också släpper. Och det vet man ju också, att man så här, men man har inte samma tryck i sina muskler oftast om man inte äter så mycket kolhydrater. Äter man, ökar på lite. Det är många klienter i mig som kommer och tränar jättemycket, och så äter de, tycker de mycket, och så nästan dubblar vi det. Och de får en sån, liksom, en sån tryck i träningen, för att men det lagras ju som glykogen, och det kan vi ju använda. Liksom. Men man går absolut inte upp i vikt. Kolhydrater är fantastiskt.
Och vi behöver det liksom.
Absolut, precis som vi behöver protein och fett.
Ja. Och det här med då att som du sa, så här, ja, men slutar du äta det så kommer du se att du går ner lite. Men då är det så här, ja, men det är vätskevikt, som att det är inte som att fettet bara rinner av dig för att du inte äter potatis.
Gud nej. Och nej, som sagt, och jag menar, att gå ner i vikt, det blir ju det här, men som vi sa, viktreglering överlag, att äta lite mindre då än vad man behöver, så att säga. Men att smartast göra det, eller så här, det är som jag brukar säga, man kan ju äta både poly och dricka vin och äta bulle och äta potatis och grönsaker och allting i en kosthållning där man faktiskt också på sikt går ner i vikt. Det handlar ju mer om en balans. Men du kan absolut äta kolhydrater.
Så det handlar, som du sa, det är mer om balansen än snarare än olika specifika livsmedel i sig.
Ja, precis. Men det blir också en sån grej som vi var inne på, dieter, att det blir kanske en enkel väg, att istället för att tänka hela min livsstil, då tänker jag, men jag tar bort någonting. Det, för det är ju rätt lätt att tänka det. Att säga, men då får jag inte äta det här. Om man sätter upp för sig själv en sån förbudlista i huvudet, det blir ju liksom en, ja men, i citattecken, liksom enkel väg, för att du behöver inte göra något mer.
Precis.
Så att säga.
Ja.
Istället för att tänka, men okej, hur ser min kost ut och hur rör jag mig idag, alltså vardagsmotion till exempel, hur ser den ut? För att det är jättemånga som kopplar också röra sig och träna, att det måste vara på gym liksom. Men vardagsmotion och att gå är liksom ett fantastiskt medel.
Som du sa också, att du inte har varit på gymmet på 5 veckor.
Ja, men precis. Ja.
Ja, det finns ju hur många såna här grejer som helst, men det här var verkligen det som jag kände var mest, alltså vad flest folk skrev. Och även sånt som, alltså alla de här har jag hört också. Och hör av patienter hela tiden.
Ja, jag kan tänka mig.
Så det tyckte jag var så här, det är så skönt att bara få reda ut det nu. Här har ni hört det. Av en legitimerad dietist som verkligen kan det här.
Yes.
Men då är det så här, okej, vad kommer vi fram till här? Liksom att, ja men nej, men diet är inte alls, vi ska hitta en balans och bla bla. Det är jättesvårt.
Gud,
och
ja.
Någonting som jag vet att det var en som skrev var så här, men hur ska jag göra det? Alltså hur äter jag för att veta att jag får i mig tillräckligt och sånt där, utan att räkna kalorier, för att det kan ju vara jättetriggande.
Absolut.
Så att hur får man till den här liksom balansen? Vad skulle du säga till dem?
Nej men som du sa, att räkna kalorier kan ju vara jättetriggande för många. Många tycker det är kul, många tycker det hjälper och så här. Men jag hade sagt att så här, att för det mesta behöver vi inte oroa oss så mycket heller. För det mesta, säger jag. Sen jättemånga äter alldeles för lite, och liksom, speciellt om man kanske har hamnat i att man har tagit bort av mycket förbud och sådär. Men man kan ju lyssna på, liksom, om man slutar vända blicken utåt och leta en lösning, så kan man ju så här, lyssna lite inåt. Till exempel, hur ser det ut en vanlig matdag? Är jag hungrig, mätt? Har jag energi? För den delen, om man liksom väger sig, alltså är jag viktstabil, eller går jag sakta ner i vikt, eller går jag sakta liksom åt andra hållet eller sådär. Så det finns ju liksom sådana måttstockar, för att det handlar ju också lite om det här, men hur vet jag om jag äter tillräckligt? Ja, det beror lite på så här, vad är målet med att du ska äta då? Eller liksom, vad är ditt mål? Är det att vara hälsosam? Då måste du kanske definiera vad hälsosam är. Och det här med att må bra, det kanske är så här, mår man bra idag? om man verkligen går in i sig själv. För oftast när man går in i sig själv och frågar den frågan, så har man ett svar, även om man inte alltid vill lyssna på det.
Mm.
Så att i så fall börja där, tänker jag. Att det är inte kalorierna i sig som är det viktiga i det här, utan då är det verkligen så här, vad tycker jag om? För det är också så här, vad är bra mat, kan folk fråga. Ja, men det är för det första mat som du också tycker om. Det som vi ska ju tycka om det vi äter. Men som sagt, börja lite med så här, hungermättnad, energi. Hur känns det? Liksom, mår jag bra? Har jag liksom, ja, men, tryck i livet, så att säga? Eller känner jag mig ofta liksom, kanske, ja, men, trött och hängig och sådär? Och sen finns det ju andra saker i, hur rör jag mig? Hur sover jag? Så att det finns ju mycket att titta på.
Så också kanske det här med att försöka få bort tanken om att det finns magiska livsmedel. Och sånt som du bara säger, nej, men det här kan jag inte äta. Det är ut, för det är farligt liksom.
Mm. Nej, men precis. Och sen så här, att ta bort, som du sa, magiskt och farligt på det sättet. Farligt, det är ju typ så här flugsvamp.
Alltså, exakt.
Det är ju liksom giftigt för oss.
Ja.
Men annars så här, försöka lätta lite på de orden. Och mer försöka tänka att så där, ja, men vad är det jag tycker om? Och försöka äta näringsrikt. Och sen så här, för mat är ju så mycket annat än bara så här extremt näringsrikt. Utan vi äter ju mycket för så här socialt. Och liksom att man tycker saker bara är gott. Liksom. Mm.
Alltså så, det är ju verkligen jättesvårt. Igen, alltså så här, när man har problem och inte vet riktigt. Men om du... Du har ju liksom sagt väldigt mycket nu kring det här. Liksom, du ska känna efter hur mår jag, vad vill jag och sånt. Men om vi ska säga så här. Vad skulle du säga till personer som känner sig stressade över det här? Mm. Vad ska man göra?
Ja, men det här är också lite så här, beroende lite på, inte stressnivå, men just så här att det, vissa som kanske lyssnar kanske är de som ska gå verkligen. Som ni pratar om också när ni pratar om kost i ett avsnitt, att ta hjälp.
Ja.
Alltså, ta hjälp, och då kan ett första steg vara att så här bara säga till en närstående att jag tycker det här är jättejobbigt. För att det värsta vi kan göra, det är ju att liksom göra det till en vardag och normalisera. Att liksom hela tiden dividera tankar. Ska jag äta det här? Ska jag inte äta det här? Vad är det här? Och liksom hela tiden lägga det här pusslet inom sig själv. För att man kan leva en vardag liksom harmoniskt, lättsamt och utan det här liksom spelet med sig själv hela tiden. Så att våga öppna upp för det om man känner att så här, nej, men jag kanske inte riktigt har en sund syn.
Det är så alltså, jättebra tips där med att ta hjälp. För att jag tycker också så här, går väldigt mycket av din dag ut på att tänka och planera och så här, kolla näringsinnehåll eller tänka på när ska jag äta det, okej, jag ska äta det ikväll, hur ska jag då äta idag till lunchen, ska jag hoppa över det och så här. Går mycket tid, tankekraft åt det. Då ska, tycker jag liksom inte att du bara experimentera själv.
Nej,
det, utan...
nej, men exakt, och de här råden om att så här, ja, men, känna efter inåt och lite så här hunger, mättnad, energi, det kanske är om man inte, alltså det kanske är om man tänker så här spontant att man inte har så egentligen bryr sig om mat så mycket och tänker så här, men gud, hur ska jag egentligen veta om jag äter tillräckligt? Men absolut inte om man har någon form av ätproblematik eller ätsen, för då har man kanske inte den känslan att man kan fråga sig själv.
Exakt.
För att oftast då är man ju kanske inte så snäll mot sig själv alltid heller.
Precis, så det vill jag också bara ha som väldigt tydligt här.
Har du
liksom och vet med dig, det kanske inte är så lätt att veta alltid.
Nej.
För att det är svårt också att se själv ibland.
Gud,
men känner du att du känner igen mycket av det vi pratar om här och att du tänker väldigt mycket på det här, så börja inte experimentera med olika saker och ta bort eller... utan då är det verkligen att ta hjälp.
Ja, gud. Och som sagt, det är jättebra att vi förtydligar det, tror jag. För att som sagt, den här är just känna efter, hunger och mättnad. Och så här, det är ju mycket som jag pratar med klienter som kommer till mig och helt enkelt inte... Ja, men de har aldrig tänkt på mat. Alltså de har så här, nej men gud, jag har ingen aning om vad jag äter. Men det passar ju inte om man... Precis.
Men det, har man en ätstörning, då rubbas ju hunger och mättnadskänslan.
Exakt.
Så då kan man inte lyssna på det.
Nej, precis. Och det kan vara så att även om man inte haft någon ätstörning så kan det vara svårt med hunger och mättnad. Det har jag jättemånga klienter som tycker så här, nej men jag kan inte känna om jag är hungrig. Nej, okej, nej men då får man liksom göra annat. Så att man får ta alla de här sakerna lite så här att... När vi pratar nu så pratar vi om olika... typer utav liksom människor, att man kan ha olika infallsvinklar på det.
Precis.
Så man inte tar åt sig av någonting som man kanske inte bör.
Kan man söka hjälp hos dig?
Ja, men det kan man. Däremot inte om man har en diagnostiserad ätstörning idag. Det är inget som jag tar emot så. Däremot så pratar jag mycket om det på mina sociala kanaler och så här. Men jag vill alltid liksom att man i så fall går till en ätstörningsklinik. Typ som du jobbar på, Amanda.
Ja.
Eller som också så här Frisk och fri. Alltså att man söker sig dit där man kan fråga liksom hur man kan ta hjälp och så där. Och det har jag liksom satt för mig själv också. För att jag vill inte ta det ansvaret över... för jag jobbar väldigt mycket online. Så blir det lite för fysiskt, tycker jag, rent ut sagt.
Ja.
Det är mycket man kan göra online och sådär, via mejl och skriva. Men jag tycker det är så viktigt att man tar det på allvar i så fall och verkligen tar tag i det. Och jag har jättemånga som kommer till mig och vill ha hjälp, som jag skickar till typ psykolog. Alltså någon annan typ av profession som det behövs liksom innan. Det är inte att vi ska öva på att äta, utan det är liksom något helt annat så.
Vad kan man få hjälp då, om man vill, alltså hos dig?
Ja, men jag jobbar egentligen mycket med så här, men kanske lite så här, om man tycker det är svårt med fördelning, alltså, och hur mycket man ska äta så. Och sen mycket om man tränar och kanske tycker att man inte får de resultaten man vill ha, till exempel, så kan man kika på det. Och om man idrottar på något vis kan man också göra det. Och sen har jag så här, supermånga, skulle jag säga, som bara vill så här, nej, men jag vill ha lite tips och råd hur jag kan liksom leva hälsosamt och starkt. Och vissa vill gå ner i vikt och andra vill liksom hålla vikten och så där. Så det är bara det liksom, att man har man en diagnos så tar jag inte emot. Så.
Men där vill jag också bara säga, tipsa om dig, just för att så här, det är så sjukt viktigt när man väl tar hjälp. Om det nu, vi bortser från liksom, regelrätt ätstörning, om vi bara ser till att ta hjälp av en kostrådgivare eller en dietist eller PT eller så, så är det så himla viktigt att liksom veta vem tar jag hjälp av.
Ja.
För det finns så många som inte förespråkar hälsosamma vanor och så. Därför skulle jag verkligen vilja säga att just du är så himla bra. För det kommer liksom inte vara, det kommer inte vara detoxer eller kickstarter på det sättet och konstiga, ta bort det här och det här, du får inte äta det här är magiskt, det här är... Utan det är så här, en hälsosam relation till mat och liksom bara typ förändra din syn på så här, förhållandet till maten. Att så här, det ska inte vara så komplicerat. Och där tycker jag att du är så jävla bra.
Men tack, Amanda. Det gör mig jätteglad. Och som du sa, det kanske jag missar just det. Så här, men jag får oftast feedback om att, så här, att den stora resan mina klienter har gjort, det är liksom den här mentala.
Ja, precis.
De har liksom gjort så här, det är inte de här, och det vet man ju, om man nu följer mig eller går in och tittar, jag är inte den här för- och efterbilder och liksom lägger upp massa sånt, det har jag gjort liksom förr i tiden så. Men just nu så är det inte det mitt fokus, utan som jag sa, vissa vill gå ner i vikt och, vissa, och de gör det liksom så som de önskar, men det är mer den här mentala resan, för att jag vill ju att när jag skickar iväg dem, då ska de liksom aldrig behöva, då ska de klara sig själva liksom. Och göra det tunga jobbet, mentala resan liksom. För det är ett tungt jobb.
Det ska inte bara vara så här, nu kör vi här 8 veckor
stenhårt
liksom.
Nej, för det är ju lätt att följa något som står på ett papper bara. Men det är ju det här som sagt att applicera hela livet och så.
Åh, du är så bra. Och jag vill bara säga alltså stort tack för att du ville komma och prata lite med mig.
Men tack för att jag fick komma. Tusen tack.
Tjejpodden släpps på måndagar på Podplay och tisdagar på alla andra plattformar. Och har ni fler frågor så kan ni ställa dem på tjej-podden på vår Instagram. Eller följa mig, Amanda Lekland. Och så kan man ju även följa dig. Vad heter du på Instagram?
Caroline Pettersson. Och så har jag 2 E i mitt Caroline E. Då,
Caroline E.
Ja, precis. Så där finns jag.
Där verkligen, stort tips. Gå in och följ, för att man lär sig någonting varje dag.
Ja, men tack.
Det är så verkligen så här ett nyttigt konto på det sättet att man får mycket kunskap.
Det är ömsesidigt, ska du veta.
Tack. Men nu får vi hoppas att Johanna mår bättre, så vi får
krya på det,
prata
Johanna.
Lite med henne sen.
Mm.
Puss och kram på er. Tack så jättemycket.
Hej då.